För dig som är ny i gudstjänsten, inte har varit här förut, så predikar vi under 9 söndagar om vanliga argument för att avstå kristen tro. Det här är argument som vi har snappat upp i vår egen omgivning. Och idag lyder argumentet: duger jag inte som jag är, så får det vara. När jag ibland träffar nya människor och så presenterar de sig med namn, så där ni vet. Låt oss säga Bengt Bengtsson för enkelhetens skull. Så har jag tagit det för vana att inleda sådana samtal med frågan: och vem är Bengt Bengtsson då? Jag har upptäckt att det där är ett väldigt intressant sätt att starta ett samtal, på gränsen till besvärande faktiskt för några. Vem jag är, säger de, skruvar lite på sig. Någon besvarar den här frågan, vem är du, genom att berätta lite grann om var man kommer ifrån och kanske skoja lite om sin egen dialekt som man ju redan har hört. Någon annan berättar om sig själv i relation till andra människor och säger att ja, jag är Göstas pojk, eller jag är Lottas man, eller John, Karl-Petter och Ludvigs pappa. Någon ytterligare försöker skoja bort den där frågan och så säger de så här: vem jag är, säger de. Ja, det undrar jag själv också. Alltså frågan får metafysiska mått plötsligt. Det är ju egentligen väldigt svårt att veta vem man är. Alltså av alla de tankar och känslor, minnen, behov, motstridigheter som bor inom en, kunna sortera ut vad som är jag av allt det i någon slags originalbemärkelse, och vad som är resultat av att jag har försökt leva upp till andras förväntningar på vem jag ska vara. Vad som är stämningar i tiden som har läckt in i mig och blivit så mycket en del av mig så att det är svårt att skilja. Vem är jag i allt detta? Det är också svårt att veta vem man är, därför att det hör till det mänskliga livet att man hela tiden förändras. Ja, jag trodde att jag visste vem jag var, tills jag någonstans vid 18 års ålder mötte sorgen riktigt nära in på livet igen i förlusten av min allra bästa kamrat. Vi var som tvillingsjälar, han och jag. Och så dog han och jag skulle leva vidare. Och så den här perioden så upptäckte jag nya sidor av mig själv som jag inte visste att jag hade, men som uppenbarligen var jag i någon bemärkelse. Jag trodde att jag visste vem jag var innan jag mötte kärleken. Jag trodde jag visste vem jag var innan barnen kom och lockade fram nya sidor hos mig. Och så skulle man kunna hålla på så här. Och till slut måste man säga, för att kunna vara trogen mot sig själv, alltså vad den man är, så måste man nog veta vem man är. Och det, mina vänner, det tar ett helt liv att utforska. Tack för mig. Nej. Det kändes som ett bra slut faktiskt. Det kan ju vara ett uttryck för någon slags yttersta fattigdom att säga, jag vill vara som den jag är. Som om detta jag redan vore färdigt fastställt, ryms inom 4 väggar. Det spännande med att vara människa, det är ju att hela tiden få förändras, att få byta åsikt, att utvecklas. Och nu ringer det i klockorna här uppe. Ja, det låter ringa bara. Det kallas för ljudeffekter. När jag läser om Jesu möten med människor så finner jag att Jesus har faktiskt en ännu mer spännande fråga att inleda sina samtal med än frågan, vem är du? Och det är frågan, vem vill du bli? Han frågar det på många olika sätt. Och så tänder han med den där approachen ett ljus rakt in i våra mörkaste kamrar. Vår identitet är mer än summan av våra förtjänster och våra nederlag. Vi är också vår längtan. Och den längtan säger mer om vilka vi är än vad vi har lyckats åstadkomma så här långt i livet. Och Johannes i Nya Testamentet i sitt första brev håller ihop de där båda på ett så spännande sätt. Och så skriver han: mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli honom lika. Då får vi se honom sådan som han är. Alltså, du är redan någonting. Men du ska också bli. Och din identitet är enligt Bibeln inte huggen i sten, utan det är med den som är allt som är levande. Den är hela tiden stadd i förändring. Duger jag inte som jag är, så får det vara. Det ligger naturligtvis någonting väldigt sunt och nyttigt i den meningen. Någonting som har att göra med att vara sig själv, något uppriktigt, något genomskinligt, någonting som vägrar förställning. Alltså, får jag inte vara den jag är utan att ni tycker om mig, ja då måste det kvitta. Ändå talar den där meningen, jag har vänt på den 1000 gånger, den talar om någonting som har avstannat, känner ni det? Någonting som har en anstrykning av uppgivenhet. Får jag inte vara så här? Ja då. Där stannar man i växten. Det finns någonting i det kristna språket som man kan tycka står i bjärt kontrast till den där rätten att få vara den man är. I många av våra sånger särskilt så sjunger vi om att allt eget måste dö. Vi sjunger till och med att egenviljan i mötet med Gud måste krossas. Och språket är ju omskrivningar av bibliskt tankegods som djupast handlar om kampen att växa till Kristi likhet, det Johannes skriver om där. Men det finns en risk med det där språket. Och det är ju att man blandar ihop kampen mot allt det där som vill deformera mig som människa. Att man förväxlar det med att det handlar om beskuren personlighet, att jag stöps i en form precis samma som alla andra som också är kristna. Pingströrelsens grundare i Sverige som heter Levi Petrus, han talade i sin sista predikan, en klassisk predikan verkligen, på Nyhemsveckan på 70-talet om en frälsning som inte är massproducerad. Den gamle mannen som med nöd och näppe orkade genomföra den här predikan talade istället om det han kallade för konfektionskristendom och menade att det finns en skräddarsydd frälsning för varje människa, en frälsning som passar din personlighet och dina förutsättningar i livet. Och kanske kan man sammanfatta så här långt, att Gud älskar oss precis sådana som vi är. Men han lämnar oss inte där. Han vill inte att vi ska förbli sådana som vi är just nu resten av vårt liv. Vi står i växten som människor och målet är Kristus likhet. Jag lyssnar väldigt ofta på en skiva hemma med en originell och lätt excentrisk sångare som är norrman och heter Odd Børretzen. Han pratar sig genom sina låtar. Han sjunger egentligen inte klassisk bemärkelse. Han pratar sig genom sina låtar. Och i en av hans sånger så sjunger han om en ung man, jag tror att det är han själv, som heter Adamsen. Kjell Adamsen om man ska vara nogräknad. Kjell Adamsen växte upp med 4 små fastrar som drev en modesförrättning, en underklädesbutik vid Holbergs plats i Oslo. Och så skriver han i sången: jag tror att jag skämdes över mig själv ända från början. Jag skämdes över Adamsen från det att jag var ett litet barn. Och så berättar han i den här sången hur han upptäcker känslor och tankar inom sig själv som varken fastrarna eller fröken Kristoffersson i söndagsskolan hade berättat om. Sexualiteten, de förbjudna tankarna, bilderna som for där. Han beskriver hur han står i regnet och tittar på tidningsomslagen på avklädda damer vid den mörka sidan av Narvesen-kiosken där vid torget. Och hur han tänker att ingen får veta vem jag egentligen är längst här inne. Inte fastrarna, absolut inte fröken Kristoffersson i söndagsskolan. Ingen får veta vem jag egentligen är. Och så säger han, och så skapade jag mig en människa som jag drog utan på mig själv varje morgon. Jag har tänkt så mycket på den här meningen. Det är ju en variant av det jag försöker tala om idag. Bibeln är nu inte främmande för den här kampen. Några av Paulus mest citerade ord är inte förvånande orden som säger: det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. Och varför citerar vi de orden så ofta? Ja, skälet är enkelt, därför att vi känner igen oss, tror jag, alla i den kampen. Jag vet inte om jag är ensam i den här fantastiska samlingen av människor som ibland tänker så här: om folk visste vem jag är, alltså vilka tankar som far genom det här huvudet, mina svagheter, mina tillkortakommanden, om de visste det så skulle de för länge sedan ha ratat mig. Jag undrar hur många som tänker så någon gång ibland. Bara jag inte liksom blir avslöjad som den jag är. Och så har jag med åren upptäckt att den där känslan är inte en bakdörr ut och bort från Kristus, från livet med Kristus. Utan den känslan är alltid en mötesplats. Det finns 1000 vägar till Jesus och det här är en av de vägarna. Vad går då gränsen mellan att kämpa emot det destruktiva i sitt liv? Alltså mot förljugenhet, rollspel och skenhelighet. Är det inte bättre att vara uppriktig och sluta kämpa och så bara säga att nej, men sån här är jag kort och gott. Än att försöka bli någonting resten av sitt liv som man uppenbarligen inte är. Vi får fundera på det här utifrån ett av Jesu mest laddade möten. Jag läser: han kom in till Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och som hade hand om tullen, och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Så han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios, idag vill jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje, och alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Också han är en son till Abraham, och människosonen har kommit för att söka det som var förlorat och så rädda det. Min första tanke är att påminna dig om att Jesus stiger gärna in över trösklarna till vårt liv, sånt som det livet är just nu. Observera att Jesu mönster här handlar mer än om det där som vi kallar för social kompetens. Något som understryks av att det här sker, att Jesus går hem till denne skamman, man med skamfilade rykte, sker i en kultur och ett samhälle där ett besök hemma hos någon var symboliskt laddat. Alltså, gick man till någon så var det ett godkännande. Man gjorde sig till ett. Och därav så fanns ju också uttryck som att man inte ska sitta där bespottade sitta. Och tanken med det var ju att sitter du där så blir du som dem. Du blir en av dem. Jesus går rakt hem till Zacchaeus hus. Det är klart att han hade hört de rykten som var i svang runt tulltjänstemannen, tullchefen som var allierad med ockupationsmakten och som enligt allmän åsikt hade gjort sig en rejäl hacka på Jerikobornas bekostnad. Några bibelkommentatorer menar att det till och med är anmärkningsvärt att den här mannen vågar röra sig fritt ensam ute i stan. Han var så hatad av så många. Och så kommer det här ögonblicket när Jesus går förbi hans sykomorträd och tilltalar honom i namn och säger: skynda dig ner, Zacchaeus, jag vill gästa ditt hem. Obs! Ingen föregående revision av hans liv. Ingen sedlighetskontroll, inte ens en liten alkoholtest. Ingenting. Om jag har förstått det här rätt. Vilket måste innebära att du behöver inte städa upp ditt liv innan du bjuder hem Jesus. Han har sett det mesta, jag lovar dig. Och det folket säger, det är ju så vackert att man bara vill gråta. Han har tagit in hos en syndare. Vilket klokt folk egentligen. Kan det sägas tydligare? Det här är kristet evangelium. Inte att Gud vill trycka in oss i en religiös box, utan att himmelens Gud stiger över trösklarna till våra liv såna som de är just nu. Du behöver inte städa för att bjuda in honom. Och så det andra. Jesu budskap till Zacchaeus är inte: du duger inte som du är. Budskapet är: du är större än så här, Zacchaeus. Det är budskapet. Det är ju någonting med den här litenheten i berättelsen som är så intressant. Jag skrev först i mitt utsagt, det är någonting med han, i utkastat, det är någonting med hans litenhet som man inte kan hoppa över. Men det insåg jag att det kan man kanske. Det här handlar om en människa som har krympt. Han har krympt på insidan. Att han rör sig som han rör sig, alltså i utkanterna, uppe i träden till och med, visar ju att han har börjat förhålla sig till pratet om honom som om det vore hela sanningen om honom. Till grund för alla människors villfarelse ligger ju ett fundamentalt misstag. Och det är att vi tror att vi är en liten personlighet istället för att veta att vi är en gudomlig varelse. Och då smyger man omkring snart. Just så här verkar det där vi kallar för synd. Livsförstörelsen, den verkar så här. Den är deformationen av människan, den man verkligen är. Och ju mer man släpper in eller släpper efter för livsförstörelsen, desto mindre kontakt får man ju med den man vill vara, den man djupast sett är. Djävulen, vars namn Diabolos betyder splittraren, har alltid arbetat så här. Alltså, följer man utan motstånd med på den vägen, så vågar man med tiden inte tro att det finns någonting alls av Gud inom mig. Det blir allt det andra som är jag. Och så blir man mindre och mindre. Och för att kompensera denna förkortning av det inre livet finns inga psykomorer att tillgå. Så vad händer? Det står att de skyndar hem till Sakaios. Full fart. Och vad som händer på den här välsignade bjudningen, det vet vi ingenting om. Men med tanke på det som sen följer när festen är slut, så gissar jag på två saker. Jag tror att Sakaios för det första bjuder på god mat. Jag tror för det andra att Jesus bjuder honom på två saker. Bekräftelse och motstånd. Bekräftelse och motstånd. Mönstret i Jesu möten är så tydligt. Vi är älskade av Gud. Precis sådana som vi är. Men han lämnar oss inte där. Han vill inte att vi ska förbli sådana som vi är resten av våra liv. Sakaios är ett exempel. Kvinnan som ertappas med äktenskapsbrott är ett annat. Vad säger Jesus till henne? Ja, först av allt det viktigaste. Jag dömer inte dig. Jag dömer inte dig. Och när det har fått sjunka in och hon har fått sett hans ansikte, då säger han, gå och synda inte mer. Det är både bekräftelse och motstånd. Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att vår tid har valt bekräftelsen som enda respons. Det är otroligt vad vi bekräftar varann. Också faktiskt när det gäller vår inre splittring. Men blir inte aningen blaskigt efter ett tag? Du är du och du duger. Och du vet väl om att du är värdefull. Blir inte det väldigt blaskigt om det är det enda som sägs? Allt det där är ju riktigt. Och allt det där är viktigt. Men det ensidiga bekräftandet är inte ett seriöst alternativ för en människa som sliter med sitt liv. Vi tycks snarare ropa, men hjälp mig istället. Alltså, vi vet ju själva att allting inte är okej. Vi vet alla vad som är vår mörka sida av den där kiosken vid Holbergs plats i Oslo. Och det är där han hittar oss. Inte på höjderna i våra liv, denne Jesus. Och så tilltalar han oss med namn. Och så säger han att han vill gästa vårt hem. Det här är en av de riktigt stora sakerna med Jesus. Att i honom, i samma person, ryms både bekräftelse och motstånd. Både ideal och nåd, om du så vill. Alltså, i Jesus möts, fylls ju växten är längtan efter helighet, efter att få växa till ett liv i likhet med honom, längtan efter renhet i relationer i mitt liv. Allt det där växer ju i mötet med Jesus. Men när ideal och förväntningar sviker, när vi inte orkar det, så behöver vi inte vända oss om och gå någon annanstans och säga detta fungerade inte. Utan då står han där och så är han den bottenlösa nåden. Och jag tror att det är just därför att allt detta ryms i Jesus. Det är just därför livet kan bli helt i hans närhet. Han har tagit in oss syndare. Det är precis vad han har gjort. Och i det där huset tilltalar han den Sakaios som har krympt och krympt och krympt där inne. Och när Jesus ser på honom så reser han på sig till den Sakaios han hela tiden har velat vara. Och nu stiger den här kortvuxna mannen ut på trappan till sitt hus. Och så förkunnar han att han ämnar ge bort hälften av allt han äger till de fattiga. Och vi vet inte ens om Jesus har pratat med honom om pengar. Det enda vi vet, det är att efter en kväll med Jesus så är den här mannen beredd till stora förändringar av sitt liv. Det duger inte längre med att bara duga. Plötsligt så vill han någonting mer. Han vill också växa till den han är. Och så till sist. I mötet med Jesus så får jag hjälp med att leta reda på det som har gått förlorat i mitt liv. Jag tycker det är underbart att den här berättelsen, att Jesus inte går ut på trappan till Sakaios hus och gapar om att nu har han kommit på bättre tankar, minsann, lyssna nu på honom här. Utan det Jesus säger, det är att han berättar att de tillsammans har återfunnit det som den här mannen hade förlorat. Det berättar Jesus. Jag är inte så säker på att det ska tolkas som att Sakaios, liksom att det bara var att Sakaios var förlorad på något sätt. Utan jag tror det rörde allt i hans personlighet som han hade förlorat kontakten med. Som Diabolos hade lurat honom på. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Så här talar Jesus hela tiden. I sina liknelsen om det förlorade myntet, det förlorade fåret, den förlorade sonen. Och nu möter Jesus en liten människa som är förlorad. Och vad gör han? Ja, Jesus gör inte en ny, bättre upplaga av Sakaios. Utan Jesus leder honom tillbaka hem till det som har gått förlorat. Det är Sakaios han vill hitta. Den han är under alla felsteg. Den han är bortom alla rykten som deformerat honom. Och framförallt, den han vill bli. Jesus frågar inte bara, och vem är du? Han ställer en oerhört spännande frågan. Och vem vill du bli? Jesus hade liksom bilden av Sakaios med sig redan när han kom. Den hade han hämtat vid faderns eget hjärta. Där hade han hämtat den oförstörda bilden av Sakaios. Och urbilden, eftersom vi är skapade till avbilder av Gud, så finns urbilden alltid kvar, oförstörd någonstans. Sakaios blev inte, vad jag kan läsa, frireligiös den här kvällen. Han blev Sakaios. Den Sakaios han ville vara. Och bilden är inte svår att flytta över till det här rummet idag. Jag står här därför att jag på fullt allvar tror att Jesus Kristus uppstod från de döda. Att han är en levande verklighet fortfarande. Och att jag inte tror att det är en slump att vi som sitter i det här rummet sitter här idag. Jag tror inte att det är en slump att någon lyssnar på radion eller lyssnar på webben. Idag är frågan inte ställd till en tjänsteman vid Tullverket i den vackra palmstaden Jeriko på Västbanken. Idag är frågan ställd till dig. Vem vill du bli? Vem vill du bli? Och jag skulle vilja ge dig ett litet råd från vän till vän. Nöj dig inte resten av ditt liv med att slåss för den du är. Sikta högre. Du är större än vad du nu är. Det finns en urbild i Gud att liksom växa mot. Där blir en människa till sist sig själv. Vi ber. Herre, möt oss som de vi är och led oss vidare, Herre, mot större mognad, mot mer kärlek, mot mer uppriktighet och ärlighet. Och så ber jag att den här miljön, den här församlingsmiljön, finge växa till en miljö där det växandet är accepterat, Herre. I Jesu namn. Amen.